Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sen barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej kära vänner och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Hur är läget, Nisse?
Men det är kanon. Jag har ju haft en vi har ju haft två liksom händelserika helger liksom i lite olika, med lite olika fokus kan man säga.
Ja.
Jag är lite mer dekadens och sus och dus. Och du har ju lite mer kört, sprungit helt enkelt.
Det finns ju beröringspunkter för att du var ju på Woodland, en ny festival i Järvsö, där jag vet att Peppe Lindholm var igår med sin hustru, yogaläraren. Och Peppe Lindholm är ju en stark kraft för löpning, löptränare och sådär. Och är väl en av de som drog igång Järvsö Trail, som gick av stapeln i typ idag, eller igår.
Jaha. Mm. Så han, och han var också
så
på festivalen?
Det var ju ett lopp där du var.
Så han var också...
Och han var på festivalen också.
Okej. Fan vad coolt. Ja. Jag, honom såg jag inte. Jag såg ingen som hade liksom löparkläder på sig.
Han hade nog civila kläder.
Ah, ja.
Och långt hår och ett trummis i Perssons pack.
Jaha, okej. Okay. Jaha. Nej, jag vet fan. Jag såg inte honom i alla fall. Det var ju ganska mörkt överlag. Det var ju i skogen, så att det var ju svårt att liksom se folk överhuvudtaget. Jag har ju sett på Instagram att det var en del folk som jag ändå visste, vet vilka det är, som var där, men som jag överhuvudtaget inte såg.
Mm-hmm.
Så kan det vara. Till exempel Carolina Gynning.
Ja.
Henne såg jag inte.
Henne såg du inte.
Och henne hade man ju sett, om man hade sett henne, menar jag.
Ja, men hur många var där då?
Alltså hur många som var på festivalen?
Ja.
Jag gick runt och försökte räkna, men det var så mörkt så det var svårt. Men jag vet inte, kanske kan det vara 1 000.
Alltså måste det ha varit ljus på dagen, eller?
Ja, men jag var inte, jag kan säga så här då. När jag var där på dagen, jag kan ju berätta lite kanske. Alltså jag gjorde den, jag hade den bästa konsertupplevelsen i mitt liv. För jag tycker ju inte att det är så kul att gå på konsert. Alltså spelningen.
Nej, det tycker inte jag heller.
Det är ju inte riktigt min grej. Men vet du att jag upplevde en konsert på det absolut bästa sättet jag någonsin upplevt hela mitt liv. Det var nämligen så här att jag satt i en vedeldad bastu. Tänk dig en klassisk sån här bastuflotte som jag hade liksom tänt själv.
Jag var helt ensam i den, för det var liksom ingen som riktigt visste att det var fanns en bastu som var tillgänglig. Det var Alexander Salzberger, som var en av de som arrangerade festivalen, som hade hyrt in den här bastuflotten. Och det var ju liksom inte utannonserat att det fanns en bastu. Men jag visste ju det eftersom han hade sagt det till mig. Så jag gick dit och tände den. Och så satt jag i bastun helt ensam i 2 timmar, perfekt tempererat, samtidigt som Patrik Arve spelade sin musik, som ju är liksom lite ragga, hiphop.
Du älskar ju Patrik Arve också, på ett personligt plan.
Ja, och så att han satt liksom 25 meter bort och spelade musik, och jag satt ensam i en bastu och fick liksom åtnjuta det.
Otroligt.
Alltså, och sen badade jag liksom i Ljusnan och tvättade mig med lite olika produkter och gick fram och skakade hand med Patrik, och typ vi pratade lite. Och jag, det var så väldigt roligt, för att då jag kom simmande, för att hans DJ-båset var liksom på en flotte ute i vattnet. Så jag kom liksom simmande bakifrån, och så var det ganska grunt där DJ-båset var, så jag kunde ställa mig upp och bara, men tjena Patrik! Och så vände han sig om. Och det tyckte jag var så jävla fascinerande, att han är så jävla cool, alltså en cool, lugn person. Så han var bara, men tjena! Och sen så liksom, så stod vi och pratade i några minuter, och det var liksom helt normalt för honom att det kom en kille simmande bakifrån och pratade med honom under hans DJ-set.
Det är lite som på sån här all-inclusive resorts när de har en bar i poolen.
Verkligen!
Fast en förvildad variant, eller?
Så är det, verkligen.
Nej, men... Eller kanske är det resortsen som har en tam variant av det du gjorde. Att det var så det började liksom.
Mm, så kan det vara. Men jag måste ju säga att den här helgen känns som en så här, en sinnebild för hur jag upplever att jag har utvecklats liksom de senaste månaderna, halvåret. Allt går ju så fort i mitt liv, kan jag uppleva. Alltså när jag ser det lite utifrån, att det är som att det är att saker som hände för typ 2 månader sedan känns idag helt obsoleta. Och bara, men jag förstår inte ens hur jag tänkte då. Alltså gud, jag är en helt annan människa idag. Och det här...
Ja, och för 2 månader sedan så sa du ju på samma sak om hur det var 2 månader innan.
Ja, så att det är ju liksom story of my life. Att det är, jag är ju väldigt tvärfast och principfast i stunden. Men jag ändrar ju mina principer och mina sådana saker som en annan byter underbyxor, så att säga. Ja. Och det som är...
Ja, men berätta, hur är det nu?
Ja, men alltså att allting liksom bara löser sig. Alltså hela den här...
Ja.
Hela den här liksom...
Ja, förut så var det att du har pratat om att du var orolig för att du inte visste vad som skulle hända, och du ville ha koll på vad som skulle hända ikväll och sådär.
Ja, och nu, hela den här resan har ju varit liksom att jag chattade med Alexander och han typ bjöd upp mig, och så försökte jag få dit lite kompisar, men alla är ju så här gifta och liksom har ju inga liksom, när man kommer 2 veckor innan så det går inte att vara borta en hel del och så vidare. Så då tänkte jag att jag men då åker jag upp själv och hänger liksom med Alexander där och typ är vid hans hus och typ bara, men det blir väl kul liksom. Och sen så lärde jag känna en person via jobbet som för typ 3 veckor sedan, som visade sig att han skulle åka dit också. Så att då fick jag liksom haka på honom och bodde med liksom honom i hans stuga med hans polare, och vi typ hängde och hade ashärligt. Och det är liksom att allting bara, om man är lite öppen och bara släpper lite kontrollen, så blir det allt bara härligt hela tiden. Ja, det är en ganska ny...
Är det en universell sanning du förmedlar nu till alla våra lyssnare?
Ja,
att om de bara är öppna så kommer allting ordna sig?
Ja, i alla fall är det min sanning den här månaden. Sen om 2 månader så kommer jag antagligen ändra mig och säga någonting i stil med att, gud, man måste ha kontroll över sitt liv. Det går inte att bara släppa tyglarna, för att då går allt helt åt helvete.
Men det där är så jävla intressant. Alltså, för det tänker jag på ibland, hur dum i huvudet jag har varit på vissa sätt. Och jag tror så här, tyvärr så är det ju så mycket liksom nivåer av livslögner, så man tänker ju inte på de allra värsta sakerna, alltså de sakerna som är allvarliga på riktigt, utan på ganska så här ytliga saker,
ja,
där man har ändrats mycket. Men vad är det som man gör nu som man kommer förkasta sen liksom?
Ja, just det. Har du några
jag kan ge exempel på liksom saker som jag tänkt på som, alltså det här är bara det jag kommer på exakt just nu. Och det som är jävligt dumt är ju att det är liksom sportrelaterat. Jag vet inte varför, det är nog bara för att jag kanske är inne i det spåret just nu när jag varit sprungit och träffat massa löpare och sådär. Men en grej som jag minns att jag Det är att jag sprang med Jakob Lapidus förut en gång, ett pass.
Ja.
När jag var ganska ny som löpare, ett tröskelpass, och jag märkte att, alltså vi skulle springa typ 3x4 km med 2 minuter joggvila, och jag märkte att vi var ganska jämna den dagen. Han kanske kändes lite mer ansträngd. Och så körde jag någon slags jävla tokspurt på sista intervallen.
Mm-hmm.
Och han var så här, det där tänker inte jag åka på. Det är liksom för fel och hela meningen med passet.
Mm.
Och jag tänkte lite så här, han orkar nog inte.
Ja, just det.
Och nu känner jag, var jag helt jävla dum i huvudet? Det var ju träningspass. Dels är det ganska så här provocerande grej att göra när man sprungit pass tillsammans. Mm. Och sen så var det ju inte alls det där passet skulle handla om.
Ja, just
det. Så det kan jag ju känna, vem var jag?
Ja, just det.
Överhuvudtaget då. Det finns många sådana exempel. Men när man är ny, alltså det blir tydligt när man är ny inom subkultur, liksom att man lär sig och vad i helvete höll jag på med.
Ja, men det där kan jag ju känna apropå, för jag har ju pratat ganska länge om att jag ska snacka om att fly in i saker.
Mm.
Och att jag kan känna...
Det verkar svårt för dig att prata om det.
Ja, nej, men nu tänkte jag att jag ska göra det då. Alltså, för jag menar ju att det liksom att alltså att man kan fly in i saker som inte bara är destruktiva. Man kan också fly in i saker som är på pappret positiva.
Men, ja, det är klart.
Men att det liksom blir för mycket, och då blir det liksom ändå någon typ av flykt som blir liksom negativ, även om det är liksom positivt i grunden, om du förstår vad jag menar. Och för mig kan jag ju uppleva, att jag flydde mig själv in i familjelivet under en massa år. Alltså att jag liksom försökte gömma mig från mig själv genom att vara liksom en make och en pappa och en liksom någon som skötte ett hushåll och som var liksom vad jag då kännetecknade som vuxen i situationstecken, att jag liksom förträngde sidor hos mig själv och tryckte bort sidor hos mig själv genom att jag gjorde det. Jag vet inte om det låter det flummigt, eller är det tillräckligt konkret, eller ska jag...
Nej, men du får exemplifiera liksom så här, vad var det för sidor och hur hade du kunnat göra annorlunda inom de ramarna?
Ja, men jag liksom att jag tänker att jag har en personlighet som har väldigt svårt att ta det lugnt och liksom vara med mig själv och hitta ett lugn i det. Och då kan sådana personer som jag fly in i olika saker. Och då är det liksom på negativa skalan, så finns ju kanske droger, alkoholmissbruk, destruktiva relationer, liksom dåligt umgänge i största allmänhet, att man liksom, att man gör saker som är dåliga för en själv för att fly sig själv, så att säga, att man glömmer bort sin egen ångest och sin egen smärta genom att liksom döva sig själv med att man kanske är i en relation som är destruktiv, där man liksom på något vis tar hand om någon eller liksom glömmer bort sig själv. Eller så kan man då ta olika typer av droger, för att då kan man ju också glömma sig själv om man är typ hög eller om man är asfull hela tiden. Men man kan ju också fly in i en roll som liksom varande pappa, familjefar och liksom make, och sen försöka liksom genomföra det med perfektion och bara tränga bort de här sidorna hos sig själv som kommer när man sitter still och när det inte händer någonting. Förstår du vad jag menar? Och då har jag ju tänkt då att nu när jag har varit frånskild och ensam varannan vecka i, ja, vad blir det nu då? Ska vi säga sen typ januari någon gång då? Om man nu tänker, flytten var ju mars, men om vi säger, det var ju januari som vi började bo ifrån varandra, så är det ju nu ett drygt halvår, eller vad blir det? Det är 8 månader.
Ja, 9 månader.
8-9 månader eller någonting.
Ja.
Så har jag ju kommit på att jag, alltså jag har kommit på och fått den liksom uppenbarelsen att jag ganska mycket flydde mig själv, och när jag nu faktiskt har börjat, och sen också när jag direkt efter skilsmässan
Denise Rudberg skrev ju ganska bra om det här i, var det DN i lördags, igår. Om, för det har kommit en ny bok, känner du till den? Som hon hade läst. Den heter så mycket som, lite koll här nu, Christian Daun har skrivit Upplösningstillstånd.
Ja, ja.
Ja. En bok om en skilsmässa. Där han, och hon hade den som utgångspunkt för en text om liksom hur det var att skilja sig och allt det som det innebar för henne, men kanske framförallt för liksom hur hon upplevde att män hade sina skilsmässor, att det ofta var ganska, en ganska chockartad upplevelse för dem, och att de inte förstod så mycket alls, medans kvinnor var mer redo för det. Jag känner väl kanske blir lite, eftersom vi ganska sent på söndagskvällen, så blir det lite associativt resonemang här. Jag känner kanske att jag var väldigt redo när jag väl skilde mig, för att jag hade undermedvetet bearbetat det under en herrans massa år, fast jag inte riktigt var medveten om det. Men sen så när jag väl liksom fattade beslutet, så var jag väldigt redo. Jag vet inte om du kan känna igen dig i den känslan, eller jag är ju ofta så i alla fall, att jag fattar beslut till synes på magkänsla, men sen så när jag reflekterar över det i efterhand, så märker jag att det var nog inte så mycket magkänsla, utan det var ju faktiskt någonting som jag hade gått och undermedvetet bearbetat ganska länge. Och så då efter skilsmässan, men det jag gjorde då var ju att jag flydde ju in i liksom nya relationer, alltså med kvinnor. Alltså att det var
du liksom... var helt galen för 2-3 månader sedan.
Ja, nu ska vi säga att det var, när jag var helt galen var ju skulle jag säga var ändå 4-5 månader sedan. Galenskapen upphörde nog, alltså den riktiga galenskapen upphörde nog för ungefär 2-3 månader sedan. Men att jag då försökte bara lägga allt det här mig självet, flykten från mig själv på andra. Men att jag nu upplever hur jag har börjat vända mig mot mig själv. Och jag tycker att den här helgen har varit ett sånt exempel på det, för att jag valde att basta ensam i flera timmar själv, och tyckte att det var typ det mest härliga jag varit med om. Och jag minns att jag gick runt och lyssnade på musik, och jag var med folk runt omkring mig, och min kropp lite grann skrek efter att säga, lite som, kommer du ihåg när jag blev så provocerad av dig någon gång när vi skulle åka till Spanien, när du liksom hänfört utbrast, har du sett himlen? Eller du vet så här, när vi åkte i bussen och så här, att jag bara kände liksom så här, när Marcus Price spelade och Mapei rappade till någon suggestiv beat, och så här, solen gick ner över Ljusnan, eller när De Galli, en kvinnlig DJ, spelade någon liksom riktig så här, suggestiv är ju ordet jag söker hela tiden här, någon slags techno med liksom lite ökenstämning. Det var någon slags blåsinstrument som kändes väldigt så här nomadaktiga. Och det var likadant där, att solen gick ner över Ljusnan och det var liksom becksvart, men jag kände att jag var helt inne i den upplevelsen själv, och jag behövde liksom inte dela den med någon annan. Alltså jag kände att det var liksom min upplevelse, och jag upplevde det. Jag behövde liksom inte förstår ni hur härligt det här är? Jag kände liksom inget behov av att konfrontera andra med min känsla av härlighet. Och för mig är det en helt ny och unik upplevelse att inte i varje givet ögonblick vilja dela med mig av... Vad sa du?
Du vilade i vetskapen om att du skulle podda övermorgon.
Och få prata om det då, ja. Ja, så är det väl. Att man lägger det på senare. Men det är väl... ja, visserligen. Men alltså, för mig är det liksom en helt ny liksom känsla. Att så här, vara... Att kunna dela en upplevelse med mig själv. Om du förstår vad jag menar. Ja. Att den liksom är i mig.
Ja, jag vet hur du menar. Det är det som jag har gjort mina tidiga månader. Att jag först så här, jag måste berätta det för hela världen. Och så bara, nej, jag har en hemlighet med mig själv. Ja. Ibland så brukar jag tänka på det som att... Ibland så känner jag så himla mycket. Och då ser jag mig... Ja, det är jättetöntigt. Men jag har gjort det länge som att så här, det är mitt inre är så högt och voluminöst som en kyrkkatedral. Ja. Och att jag söker det högre.
Just det.
Och det högre, det kan ju vara litteratur och det kan vara någon så här känsla som man får när man tar droger, eller det kan vara att lyssna på musik, eller att cykla runt på en sjön en tidig morgon.
Ja.
Och när man når det, så måste man inte förmedla det, utan man kan bara så här fylla hela den här katedralen upp till taket.
Det är en underbar känsla ju.
Med det högre.
Ja, det är en underbar känsla. Men
ja.
Och då känner jag liksom att jag, alltså på ett helt annat sätt, når en medvetande grad och ett liksom en känsla för här och nu som jag liksom aldrig riktigt upplevt, för att det är som att allt jag har gjort har varit liksom grejer som bockas av på en lista. Alltså en sån här helg som jag har varit helt underbar, och ett liksom avbrott från en annan vardag. Man är liksom borta, man är i skogen, man har inget ansvar, man liksom kan dansa och vara uppe sent och du vet, allt sånt där. Men att jag liksom verkligen har varit i det, och jag upplever också då att ångesten när det är slut blir inte lika svår som jag upplevt att såna här helger har varit tidigare, när det har varit liksom åh nej, nu är jag hemma igen. För nu är det som att jag har varit där och varit i det på riktigt, och sen så kom jag hem och då är jag i det, och då har jag kvar i mig det som jag var med om då. Medan jag tidigare kanske då istället kände att, i alla fall inte på ett medvetet plan, men undermedvetet, varför upplevde jag inte mer? Och nu är det slut. Liksom, vad var det jag hastade ifrån? Vad var det jag liksom, varför sprang jag så fort? Varför var jag liksom överallt? Men sen nu verkligen tog mig tid att göra det. Och det är inget medvetet som jag gör. Alltså, och det är det jag tycker är häftigt, att det liksom inte är att jag bestämmer mig för att nu ska jag verkligen försöka njuta, utan att jag bara har liksom, det har hänt någonting i mig som gör att jag har, det har bildats en ny synaps eller någonting i min skalle som gör att jag liksom kan uppleva det i stunden, vilket jag tycker är...
Det är underbart, men du beskriver ju alltså en väldigt idealiserad bild av att inte fly från sig själv. Som väl är sann, men ofta är det ju så här att, alltså jag har ju varit expert på att fly från allting som är jobbigt. Alltså det är som att jag har haft typ nästan olika tankeknep. Och det är ganska diffust så här, vad jag flytt från ibland. Men när man inte flyr, så det som oftast händer är ju att man mår piss.
Ja.
Alltså när man möter det man försöker fly ifrån,
ja,
så är det ju oftast inte så att man direkt möts av eufori, utan snarare så att man får kämpa för att stå ut med att må dåligt.
Men vet du vad fan, då är det ju så här kanske då, slår det mig nu, det här är verkligen det som du sa nu, fick mig att tänka på ett nytt sätt, att det kanske är så här att jag inte behöver fly mig själv längre, för att nu är jag på en plats där jag känner att jag vill vara, och då blir inte behovet av flykt lika stort. Så alltså grejen är väl kanske inte att man ska fly sig själv, utan man ska på något jävla vänster ta reda på vad det är man flyr ifrån, och sen ta itu med det. Och sen när man har gjort det, då slipper man fly sig själv. Så det kanske är det som är egentligen uppenbarelsen här. Att det är inte flykten från sig själv som är problemet, utan det är det man flyr ifrån som är problemet.
Ja, men det tror jag.
Så kan det nog vara. Och då är det ju jävligt underbart, tycker jag, att känna, att inte sitta ner och känna ett skav, att det är någonting som skaver, utan liksom att det är, att man känner ett liksom ett lugn på ett annat sätt. Att nu gör jag saker.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack
for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
På inom ramen för vad jag undermedvetet anser att mitt liv ska vara på olika sätt. Jag är på liksom rätt väg. Sen kan man ju gå mer eller mindre fort eller mer eller mindre rakt på den där vägen, men man är i alla fall på rätt väg. Ja, det är väl det kanske som är egentligen är det då som är själva uppenbarelsen och slutsatsen av det här. Att så här, sluta inte fly från er själva. Ta reda på vad ni flyr ifrån. Och sen, när ni har tagit reda på det, ta ett tur med det, då slipper ni fly från er själva. Och då kan ni sitta i en bastu och så kan ni bara njuta och lyssna på Patrik Arve när han spelar otrolig musik. Samtidigt som ni häller skopa efter skopa med vatten på stenarna, för vi behöver inte ta hänsyn till någon annan i rummet. Och ni kan liksom bräsa hur mycket ni vill, ni kan sitta hur nakna ni vill, ni kan göra vad fan ni vill där inne, bara ni är snälla. Men ni behöver liksom inte känna att ni måste fly.
Nej. Bra. Alltså, jag hade nog gärna flytt under vissa stunder av helgen. Fy fan vad intensivt det var. Jag åkte till Helsingborg. Rut och Sara åkte till Göteborg för de skulle spela handbollscup. Det är otroligt att Sara...
Skulle Sara också spela handbollscup?
Sara är den som har hand om laget, kan man säga.
Jaha.
På ett icke-spelande sätt. Det finns ju med tre stycken tränare, men Sara var den som hade typ ansvar för gruppen.
Okay.
Och för all information och sånt där. Mm. Och det är helt fascinerande att Sara, som är den mest upptagna människan jag känner, alltid engagerar sig i såna där grejer. Åker till Göteborg och tar hand om 30 tjejer en hel helg och sånt där. Och bokar alla tågbiljetter och skriver 1000 meddelanden till föräldrar.
Ja, det är ju imponerande.
Ja, verkligen. Men därför, eftersom hon skulle åka till Göteborg, så först, jag visste att jag ville springa Helsingborg. Jag jobbar lite grann med Helsingborg maraton och halvmaraton. Förra året var vi där hela familjen. Jag vill åka dit, och då bestämde jag att jag skulle åka dit med Adrian. Och så fick jag med också Iris och hennes kusin Hedvig.
Mm.
Och Hedvig skulle springa också.
Just det, hon kör fortfarande. För det vi pratade om i podden är att hon springer jättemycket. Men det håller hon i.
Ja, fast hon springer lite mindre, för hon har börjat gymma också.
Okej. Okay.
Men hon springer fortfarande. Nej, men det var så jävla nervöst. Alltså, för enda gången som jag åkte iväg med Adrian, det var ju väldigt fiaskoartat. Det var bara en natt i Göteborg.
Just
det. Och det var den värsta natten i hela mitt liv. Mm.
Och du beskrev ju förra veckan hur jobbiga nätterna är nu.
Ja, jag minns inte ens det. Ja, precis. Ja, men när han ville gå in till Sara. Ja, jag har lyckats bryta det nu.
Det är härligt med barn som är ganska små. Att sådana faser som är... du vet, i den här klassiska scenen i Fucking Åmål när Rebecca Liljekvist, eller vad hon heter, Liljedals karaktär.
Strand, va?
Liljestrands.
Eller Lilja.
Ja, nej, men hon är mörkhåriga. Alltså inte, ja, inte
nej.
Alexandra Dahlström, utan den andra. Var så ledsen för att hon var väl olyckligt kär i Alexandra,
ja,
och så pratar ju pappan med henne och försöker lite tröstande säga att det kommer bli bättre, det var jobbigt för mig också, men om typ om 20 år så kommer det må bra, och typ om hon vill inte, och då säger hon någonting med stil med jag vill inte må bra om 20 år, jag vill bli bra nu. Och det som är positivt med att ha en bebis är ju att man, alltså att vi som Pappapodden kan säga till våra lyssnare som går igenom något dåligt med en ettårs bebis eller någonting, kan säga att, att det är jobbigt nu, men om en vecka så kommer det inte vara lika jobbigt längre. Det blir liksom ett kortare perspektiv.
Det som är tråkigt är ju att det dyker upp andra kanske jobbiga saker som inte fanns innan. Men verkligen, de här sakerna som jag jobbade för tillfället, alltså jag minns det knappt, fast det var under en period, för att jag lyckades bryta det. Att det var mer som att man bygger upp typ såhär, men gud vilken stor grej det är, för att han vill det så intensivt, men ändå så är det så jävla lätt att bryta genom att bara ta några månader där man inte går in i det rummet utan går ner istället.
Just det.
Och fixa frukost. Men ja, men så det har börjat ordna sig. Så nu är vi tillbaka i vårt symbiotiska liv, att han ligger och sover på mitt bröst hela nätterna och sen så går vi ner och käkar frukost tillsammans. Och nu skulle vi åka på världens längsta bilresa, och det gick bra. Men sen så det var två nätter i Helsingborg, och alltså fan, intensivt att vara med honom hela tiden.
Hur kommer det sig att ni valde just bil då? För jag tänker mig att det är lite smidigare med tåg, eller om man har en bebis, så att det kan liksom...
Nej, tåg är för jävligt alltså.
Ja, det är ännu värre alltså.
Mm. Ja. För det, ja, vi åkte till Helsingör igår. Det är ju bara en båtresa på 20 minuter.
Ja.
Men du vet, då ska ju han gå omkring hela tiden. Och man ska, då måste man övervaka honom varenda sekund. Och då, han hoppar och dansar jättegulligt. Men också så kan han så här, ta sikte mot någon persons ben. Så att de blir livrädda när det kommer en liten bebis och grabbar tag bakifrån. Eller han springer fram till någon hund. Eller du vet, hitta någon trappa som han ska göra något farligt med. Eller gå in på tax-free. Så att man vill ju binda fast honom. Alltså bil är ju perfekt.
Men det jag menar var att han liksom nöjer sig med att sitta i bilstolen. Alltså,
och... Det visste jag ju inte, men det jag gjorde var att jag köpte, alltså typ 12 år för sent, en iPad-hållare till bilen.
Ja, ja.
Och det funkade så jävla bra.
Ja.
Alltså, det satt fast också i över en timme i bilkö, så jag tror nere som tog typ 7 timmar eller någonting. Men det funkade faktiskt hur bra som helst. Det som blir jobbigt på såna här resor mest, det är att han så gärna skulle vilja springa och gå överallt. Men att man typ så här, har honom först i en bilbarnstol och sen i en vagn och i babybjörn och i en så här stol på en restaurang, så att han blir så här lite rastlös. Att han kommer liksom till korta fysiskt eftersom han är så liten, så han kan liksom inte... Om vi ska gå en kilometer så funkar liksom inte det att han gör det.
Nej.
Och han är fortfarande så far. Man kan liksom inte ha honom på en trottoar. Han kommer springa ut i gatan på en gång. Så att han är liksom så här väldigt motoriskt utvecklad och törstig, ja, på att... Det är nästan som att han gör någon slags parkour när han är ute, vilket är roligt. För han är mitt torgfyllo som liksom lärde sig gå nyligen, känns det som. Fast nu gör han så här olika konstiga hoppsa steg och dansmoves och... är som en person på en sån här Järvsöfestival efter ganska mycket svamp och MDMA. Så då är det så jävla taskigt att behöva binda fast honom. Men just i bilen funkade det. Och då stora huvudnumret var ju att jag skulle springa mitt första lopp med barnvagn. Och det skulle då vara Helsingborg halvmaraton.
Mm.
Och det var ju, det är som att jag, det kanske var när jag började måla på med de här konditionsgrejerna, att jag har kommit på att jag får en kick av att göra jävligt jobbiga grejer. Och att jag drar det liksom lite för långt, för att, alltså bara det här med att åka till Helsingborg, klart det är helt underbart på många sätt, men det är ju lite för jobbigt.
Ja.
Att så här, vara en förälder som åker ner och upp från Helsingborg på en helg.
Och ska dessutom och springa... För du sprang, ja, på, vad sprang exakt. Du på 1:36 och någonting?
Ja, ja.
Det är ju en, alltså i min värld så är det en jättebra tid. Och du sprang den med en barnvagn.
Ja, det blev hårt alltså.
Mm.
För, ja, men jag satte den med vagnen och det var ju en jättechansning såklart om hur det skulle funka. För att
vad blir det för snitt hastighet?
4:34 snitt hade jag.
Ja. Ja, det är otroligt.
Ja, men det var en liten chans. Loppet gick 9:30 och det är ju inte hans sovtid. Och vi brukar bara springa i anslutning till hans sovtid. Och han är ju som sagt ganska fysiskt rastlös. Han älskar inte att sitta i en vagn. I startfollan då, alltså det, på sajten och allting, och lopparrangören har sagt till mig, och det står på sajten också så här: barnvagnar är mer än välkomna, vi älskar när folk springer med barnvagn och så här. Men det är ju lätt för dem som har gjort loppet att säga, svårare för dem som står i den trånga startfollan att känna det.
Just det.
Att säga, gud vilket mysigt ekipage, alltså den här vagnen har ju stört mycket plats. Och Adrian lät och såg ut som att han ville fly fältet liksom.
Just det.
Så det inte, då blir det inte så här gulligt, utan mer så här, vilken jävla idiot pappa som tvingar sonen att sitta i en vagn och springa för att han vill springa ett lopp liksom. Ja. Då må du gå till en lekplats eller någonting istället. Och dessutom så försökte jag lite diskret så här tränga mig fram, för jag visste att jag, fast jag hade vagn, skulle springa fortare än de flesta i fältet. Ja. Men det var ju väldigt svårt att tränga sig med vagn. Så att starten gick och det var massa folk, och Adrian tyckte att det ibland sög jättehårt, ibland sög lite mindre hårt. Men generellt att det sög ganska hårt att springa. Mm. Och jag så här...
Hur yttrar det
sprang sig omkring, då? Men att han skrek till, att han gjorde farliga utbrytningsförsök. Han har blivit så här... Innan har jag undrat så här, varför är det så jävla många bälten på alla vagnar? Just alltså, det är ju... Dels över axlarna och sen över magen. Mm. Och jag har aldrig stängt den över magen. Jag tänkte så här, vad fan, det är inte någon... Det är inte liksom någon Houdini som man har i sin vagn. Nej. Utan det är ett helt vanligt barn. Mm. Men nu förstår jag att det skulle behövas liksom hur många som helst. För att han lyckas ta sig ut på olika sätt. Och det var det han försökte. Så att jag sprang och pratade med folk. För att folk reagerade ju mycket på när jag sprang upp bakifrån med en vagn. Så de pratade med mig. Mm. Och samtidigt försökte jag så här justera suffletten. Plocka upp nappen som han tappade. Och ge honom majskakor som han oftast slängde bort. Och sen efter 3 kilometer kom en så här helt sinnessjuk backe som alltså bara pågick och pågick och pågick. Och jag, mitt mål var så att jag ska försöka springa hårt. Alltså att jag, det är svårt att veta med tider och sånt där. Dels för att det är en väldigt krävande bana där, Helsingborg halvmaraton. Extremt vacker. Med så här, man springer på grusstigar med utsikt över vattnet och olika bokskogar och sånt där. Men jobbigt att springa. Och dessutom så med vagn så har jag ingen aning om, alltså ingen referens. Jag tänkte att jag ska springa hårt. Mm. Men i den där första hemska backen tänkte jag att jag kan ju faktiskt inte springa så hårt. För att om det händer någonting med Adrian, då måste ju jag vara liksom tillräknelig. Jag måste ju kunna så här, ta hand om mitt barn ändå. Just det. Det funkar inte annars. Men sen efter den där backen kanske vi så här... Vad kan det ha varit? Vid 25 minuter så somnade han.
Ja.
Och då fick jag sån jävla energi.
Men var det alltså inte hans egentliga sovtid? Utan det var,
nej, exakt. Nej, bra poäng. Mm. Utan han somnade vid 10, fast han brukar kanske somna vid 12.
Okej.
Okay. Så att han, liksom, han var så uttråkad så att han såg det som sin enda möjlighet. Plus att han är lite kanske konstant undersövd just nu för att han har såna problem med sin sömn.
Just det.
Men då fick jag sån energi, för överallt så var det, man har namnet på nummerlapp, det är lite olika lopp, men det, de bästa loppen är ju när namnet står, för då kan ju folk heja på en specifikt.
Just det.
Och då var det liksom så här: kom igen nu man, åh, kom igen bebis, åh, han sover, gud vad gulligt. Hela tiden bara, ja kolla, han springer med barnvagn, det är fan kaxigt alltså. Och folk man sprang om, du vet så här, har du en motor på den där eller? Och så man fick hela tiden energi så här, och om man gillar att sticka ut så är det ju perfekt att springa med vagn. Ja. Och alla tyckte han var så gullig hela tiden, bara, åh vad gullig han är, han sover, han missar hela loppet. Så jag blev så jävla taggad. Och sen så började jag typ så här jaga om folk, för att det var så kul. En del blev ju provocerade såklart om springa av en vagn. Ja. Och en del tyckte att det var liksom lite roligt att det kom en vagn. Så då började jag springa jättehårt. Alltså jag fattade inte då att jag sprang jättehårt, men sen så vi 15 kilometer, då längtade jag sjukt mycket efter att gå i mål.
Men det är alltså lite så som så att, det där med att springa med barnvagn, det är ju jobbigt i sig. Och sen så då behöva ta hand om en krävande dryg 1,5-åring är ju också jobbigt. Och sen så när man blir av med det, då blir ju helt plötsligt det som egentligen är själva grejen, det vill säga springa. Det blir ju helt plötsligt bara, gud, nu kan jag bara springa. Då blir det jätteenkelt. Ja. Det är lite som när jag lyssnar på en podd som heter Fronten som pratar om krig på olika sätt. Och då lyssnade jag igår kväll innan jag skulle somna, i morse, alltså det var ju ganska sent, så lyssnade jag på när de beskrev Falklandskriget. Och då skulle då var det den brittiska... Ett krig från vår barndom. Då skulle den brittiska plutonen inta ett berg. Men då var det ett jobbigt kulsprutenäste. Eller kulsprutevärn. Alltså det var en liksom 3 personer som hade en kulspruta som bara mejade och sköt på. Och de var tvungna att liksom slå ut det där, den kulsprutan för att kunna liksom fortsätta med sin, med sitt anfall så att säga, för att ta över den här, det här berget. Och då var det skitjobbigt för alla dog ju runt omkring dem och det var ju jättemånga som dog och blev skjutna och de fortsatte anfalla. Men då var det en korporal som, eller en sergeant som kom på att de skulle, nu släpper vi utrustningen. Så att då skulle de, tog de av sig alla sina liksom så här, ja, och jag, alla ni som är lumpen, vilket väl antagligen är ett försvinnande fåtal. Men man har ju massa sådana stridsselar och stridsbälten och någon ryggsäck och man har liksom lite olika saker på sig. Så då bara dumpade de allt det, så då hade de bara vapnet och så stoppade de på liksom magasin och sånt i fickorna. Och helt plötsligt blev det väldigt lätt för dem att springa. Och ja, de fortsatte ju att dö som flugor. Men det var ju en helt annan känsla för dem att springa så lätt med bara vapnet i handen mot den här kulsprutan. Och till slut då så lyckades en, ja det var väl, till slut var det väl två som överlevde av de där 15 som det var från början. Och en av dem då som, i och för sig han dog också dessvärre, han som lyckades komma fram och kasta en handgranat in i det där värnet. Gjorde det med ett leende på läpparna eftersom han då slapp bära sin stridspackning utan bara hade vapnet i hand. Det är väl liksom en liknande...
Ja, så känner jag mig. Det är också villigt, alltså gladeligen gått in i döden. Det var som att allt som jag oroar mig för med ett lopp, som vanligtvis är typ så här, hur ska det gå med energi, kommer jag få håll, kommer jag bli jättetrött. Det enda jag oroar mig för i loppet är hur ska Adrian sköta sig? Kommer han få panik? Måste jag bryta och ge honom någonting att äta.
Men vad heter han som har satt världsrekord? Kipchoge, nej, vad heter han som satte världsrekord?
Ja, Kipchoge på maraton.
På maraton. Ja. Tror du, för att han krossade ju den här 2 timmars vallen, eller hur?
Ja, alltså dock i ett så här jippolopp.
Jo, jo.
Det är inte det som är världsrekordet.
Nej, men han gjorde något, det var något jippo och han lyckades springa ett maratonlopp på under 2 timmar. Jag tänker så här, tänk att han hade sprungit med liksom en liten sten i skon de ja, första typ 20 kilometrarna. Eller så här, för man brukar ju säga det att i maratonlopp så är det ju riktigt jobbigt efter 30 kilometer. Det är då det börjar liksom, alltså de sista 12 kilometrarna är ju de som är jobbigast liksom. Det händer någonting efter 3 mil. Det är då liksom pojkar blir män eller flickor blir kvinnor eller hur man nu uttrycker sig, den sista milen, dryga milen. Om han då hade sprungit med en sten i skon hela den och hållit liksom sub 2 tempo och sen så liksom blivit av med stenen på något mirakulöst sätt, för han kan ju inte stanna så mycket och hålla på med det.
Han sprungit på 1:45.
Då kanske han hade sprungit på, ja men 1:45 liksom, för att då hade det varit så jävla lätt sista 13 kilometrarna, för att det liksom bara wow, jag slipper den här stenen i skon.
Ja,
nej, men då, det förutsätter ju att det är en sten som inte gör så mycket skada att han blir liksom påverkad fysiskt, alltså så att han inte kan ta sig fram med den hastigheten, utan det ska bara irritera, alltså lite som Adrian var för dig. Det var ju liksom, det påverkade ju inte din fysiska status nämligen, utan mer ditt mentala fokus.
Ja, det får man säga.
Och att när han då somnade så blev det mycket lättare för dig. Jag tror att det här är någonting. Jag ska ringa till Ingebrigtsen pappan och ge det här tipset. Han känns som en person,
ja, men det finns,
som skulle kunna
finns
göra det.
Det finns faktiskt folk som, jag minns inte vem det är, men jag har hört en historia om att en amerikansk väldigt duktig löpare som brukar träna med grus i skon.
Det är helt otroligt. Och sen så när,
alltså inte att hon lägger in det faktiskt tror jag, men att hon så här, när hon har haft grus i skon, alltså hon kan upptäcka det i början av ett långpass, och sen springer hon 35 km med grus i skon för att det är så bra träning.
Ja.
Att hon inser så här, jävla vad bra, nu har det grus i skon. Nu kan jag träna på att tänka bort den smärtan och det obehaget.
Det kanske är mer så han ska göra under grundträningsperioden, som jag har lärt mig via er podd.
Ja, han kanske redan gör det.
Alltså att man liksom, när man, att man kör grundträning, det, då man bygger upp kroppen, inte när man liksom ska fixa farterna och fixa liksom, göra de här jobbiga intervallpassen, utan då när man bygger upp grundkonditioner och springer många långpass och det är liksom mycket det där, styrka, fokus på de grejerna, då kanske man ska ha en sten i skon. Och sen så när det väl blir liksom tävlingssäsong och man börjar liksom, nu ska få upp farten och få upp liksom spänsten och det där sista lilla extra, då skippar man stenen.
Ja, du är inne på något där.
Mm, du får fråga John Kingstedt, din kollega i Springsnyggt, i onsdagens avsnitt, som jag kan rekommendera varmt, för jag tror att det kommer bli kanon. och fråga honom om vad han tror om den, om det grundträningsupplägget. Och så får du hälsa från mig.
Han kommer älska det.
Mm, bra.
Ja, absolut. Mm. Nej, men jag upptäckte då att att alltså vid 15 så upptäckte jag att jag längtade efter målgång på ett abnormt sätt. Så det är som att man förstår inte så här, gud vad andfådd och trött jag är, utan bara, gud fan vad jag längtar efter målet, hur långt är det kvar? Och då förstår man, just det, jag är nog väldigt, väldigt trött. Och det var ju så härligt, för det var ju mitt enda mål, att jag skulle våga springa. För att det är svårt egentligen när man inte har så här någon tid eller någon placering eller någon, alltså jag hade liksom inget mål mer än att bli trött.
Mm.
Och sen dessutom så på slutet så märkte jag att jag fick så här kramppirrningar i vaderna. Aldrig fått på en halvmara förut. Så det är något speciellt med att springa med vagn.
Mm.
Och det var till och med så att, och sen, alltså det är faktiskt otroligt lopp, för att med 4 kilometer kvar tror jag det, så är det en jättehärlig lång nedförsbacke som heter Tinkarpsbacken. Mm. Och när man springer ner för där, då ser man havet. Och den Tinkarpsbacken leder ner till strandpromenaden som är helt platt, 3 kilometer lång och fullpackad med folk. Mm. Och då givetvis havsvy, och man ser över till Helsingör. Och sen så är det markeringar, alltså från 3000, sen var 100 meter ner till mål.
Mm.
Liksom 2900-2800. Och det ska väl då vara peppande. Men om man är tillräckligt trött, som jag ju var, då är det för jävligt. Man vill ju tänka bort det där.
Just
det. Det är liksom så här, när det står 2400, då tänker man inte, vad härligt att det är snart är målgång, utan fan vad långt det är kvar.
Ja. Nej, men så är det ju verkligen.
Det blir bara som ett hån vid varje hundring där.
Ja, men så är det ju verkligen när man springer sina långlopp, att det är så här, att man, när det är 2 kilometer kvar och man bara, men det är, man har sprungit 4 mil, alltså när jag har sprungit maraton, det är så här, men vadå 2 kilometer, kommer aldrig orka 2 kilometer, och de har sprungit 40. Det är en jävligt speciell känsla. Har det här blivit löparpodden? Jag tror att jag är lite färgad av, för att, vet du vad jag gjorde apropå flykt och hit och dit, och betvinga liksom någon typ av ångest när man kommer hem efter sina helg. Och det är jag också glad över att jag har fått. Alltså direkt när jag kom hem, det första jag gjorde, alltså jag bara slängde väskorna i hallen och sen så bara satte jag på mig löparkläderna och så bara drog jag ut och så sprang jag 6-7 kilometer. Alltså det första jag gjorde innan jag gjorde någonting annat. Och då helt plötsligt har man ju fått upp liksom, man har suttit i bilen i 4 timmar, helt plötsligt har man fått upp så här endorfinnivåerna, man har liksom kommit igång, man har gjort någonting bra, och då är det som att det liksom är, då har man landat på ett helt annat sätt än vad man gör om man inte skulle ha gjort det. Och det hade jag aldrig gjort om inte jag hade liksom löpningen i mitt liv.
Nej.
Nej. Magiskt.
Nej, det hade du rimligtvis inte gjort.
Nej.
På samma sätt som du inte skulle komma på nu att sticka ut på en inlinesrunda runt Skogskyrkogården.
Nej, det ligger känns jättelångt bort. Men hur du vet vad som inte känns långt bort? Förlåt, ville du avsluta ditt resonemang?
Eller vad vill du säga?
Jag ville bara säga att det som inte känns långt bort, det är publiceringstiden för det här avsnittet. Jag tänker att vi borde avsluta nu så att vi hinner lägga upp det innan det ska vara upplagt.
Ja, alltså ska vi fortsätter nästa vecka då, min berättelse.
Ja, men vad vill du, är det liksom något mer spännande som du vill, som du känner att du har utelämnat? Alltså har det liksom en är det något
nej, fuck it. Vi nöjer oss.
Ja, men jag tycker det. Alltså jag känner så här, både du och jag har haft 2 helger där vi har lärt oss någonting av oss själva. Jag har lärt mig att om jag släpper kontrollen och tar det lugnt och liksom så kommer det gå bra, men det bygger på att jag inte bara tror att jag flyr från mig själv och att lösningen är att sluta fly från mig själv, utan jag måste fatta att vad är det jag flyr ifrån, och när jag har konstaterat vad det är, då ta tag i det, för sen kommer behovet av att fly från mig själv inte längre vara lika stort. Och du har kommit på att springa med en barnvagn med en bebis som är jobbig under ett halvmaratonlopp är jättebra på så sätt att när bebisen väl somnar, om den gör det, bebis, Adrian är ingen bebis, så kommer det bli mycket lättare för dig att avsluta loppet.
Verkligen.
Mm.
Vi hörs om en vecka. Tack för att ni lyssnade.
Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.